Och jag tänkte, det är så intressant, för du har ju dykt upp i min närhet, i min jakt efter liksom sanningen, så som jag ser sanningen. Och du är också någon som letar efter sanningen. Och du, dina åsikter och liksom det du ser och det du är med om intresserar mig jättemycket. Så jag blir jätteglad att du ville vara med.
Ja, jag ser verkligen fram emot vår samtalsstund här. För jag märkte, vi hade ju kontakt på Facebook ett tag. Sen märkte jag att det ändrades i din profil. Att det började komma upp lite annorlunda poster. Och det var riktigt härligt att se. Så, men du fick ju mycket, du får ju fortfarande mycket mothugg där, så att, men det är en vanlig process, så att, ja. Sen släpper de när de ser att det inte går något mer. Så, och det är ju personangrepp, det är inga fakta.
Nej, men det är ju också någonting som jag har reflekterat över, att det är liksom inte okej. Jag menar, jag är ju egentligen inte, jag är inte ute efter bråk. Det tror jag att alla som ser det, och det är ganska tydligt. Jag är inte som, jag ställer frågor. Och blir vansinnigt provocerad ändå. Så. Och just som du beskriver, gå gärna till personangrepp.
Ja, det blir ju direkt om man inte följer ledet. Så är det ju. Nu är det lite annorlunda. Jag bor ju i Italien också, så att här får man ju säga vad man vill. Och det glömmer jag ibland bort. Så jag kan ju säga ganska hårt ibland, som du. Ibland svarar jag på dina trådar också ganska hårt. Nu tänker jag svara på den här personens kommentarer och mer och bla bla bla. Så att, Italien får du ju säga vad du vill egentligen. Så det, i Sverige får man ju vara lite mer mjukare. Alltså, men jag i Sverige säger också precis vad jag vill. Men kanske inte lika hårt som här. Här måste du ha. Åsikt, annars så trampar ju folk på dig och tycker du är mes om du inte står för dina åsikter och säger så här tycker jag, that's it. Men det blir inte det här du är dum i huvudet och vem tror du att du är och så, det blir det inte. Så att man kan ha vilda dialoger och diskussioner, men sen tar man en kaffe efteråt.
Och det gör vi ju inte här. Alltså om vi börjar bråka så kommer vi ju aldrig mer att prata med varandra. Alltså så här, man går ju helst gärna till andra sidan gatan. Ja.
Ja.
Så här, och det är så tyst liksom. Det är tyst, undviker varandra. Och när du säger att i Italien så får du vara och tycka. Och så tänker jag att vi har en bild i Sverige av att vi också får tycka. Men för mig har det blivit så tydligt sista året att det inte är sant. Det är verkligen inte sant.
Men du får ju tycka i den bestämda ramen.
Ja, precis. Men jag måste hålla mig där. Och om jag går utanför den så är det inte okej.
Nej. Så att, här är det ju inte bra att vara inne i en ram. Utan man ska ju tycka och tänka och stå på sig. Det måste man göra, för att du blir ju överkörd på en gång. Man ses vara en svag person. Så att det är lite mer, om man säger, skinn på näsan här. Så.
Men du flyttade till Sicilien för 13 år sedan.
Ja, 13-14 år sedan började jag flytta ner. Så att,
Men du har ju också en du berättar ju något väldigt intressant om vad som hände i skolan. Att när du började ifrågasätta läraren, eller egentligen inte läraren, utan den historia som läraren lär ut.
Ja, jag kan ju säga så här att jag är ju inte statens bästa produktion av indoktrinering, som jag brukar sammanfatta det, för jag ramlade av det där bandet ganska fort. Och det var ju när vi började lära oss om världskrigen och Sveriges neutralitet. Och då funderade jag på, jag la ut frågan då, att hur är det möjligt då att hela hela Europa var i krig och Sverige var neutralt, var det bara så att man ringde till de här krigförarna, till Hitler, och sa att ja, vi vill inte vara med i det här, så att ni får lämna oss i fred.
Mm.
Och hon kunde svara på det, så att jag fick ju sänkta betyg som straff istället.
Mm.
Och sen efteråt har jag förstått att det var ju Sverige, Schweiz och Portugal som var neutrala. Eller neutrala. Och sen har jag börjat kolla lite närmare på det, varför de var neutrala och så. Så att det är väldigt, väldigt intressant att börja rota i.
Mm.
Som jag kanske inte kommer ta upp här, det är så mycket. Så, ja, så där börjar jag förstå att det är något som inte står rätt till. För man måste, skolan är ju till för att lära sig och ställa frågor och fundera och växa. Men där är ju direkt att det här är historien och så här är det och så här ska du göra och så här ska du tänka. Så.
Mm.
Det enda egentligen man kan sätta in i en box, det är ju matematik och språkkunskap. Och grammatiken är ju den där och matematik är ju den är. Så är det ju, men det finns ingen fri dialog.
Mm.
Det, man ska läsa det där och tenta av det där och det där ska vi tro på. Och sen det där med också att partier teströsta i skolan hade vi också. Man skulle lära sig att rösta i skolan och så kom partierna in där. Och jag förstod aldrig, varför ska vi rösta på människor?
Mm.
Jag vill rösta på sakfrågor.
Mm.
Det var redan när jag var 15-16 jag började fundera på, varför ska vi rösta på människor?
Mm.
Det är ingen människa som kan påverka, det är jag som kan påverka mitt liv, men det är ingen människa som ska bestämma över mig. Liksom.
Mm.
Jag har aldrig röstat och så. Jag har aldrig trott på det. Så att det var ganska udda redan från början.
Mm.
Så, eller udda enligt systemet. Då. Mm. Så... Ja, så ställde den frågan också. Varför får inte svenska folket rösta på sakfrågor? Varför skulle de rösta på människor?
Mm.
Och det har jag aldrig riktigt fått bra svar på heller. Så, mm.
Mm.
Men det förstod man ju sen när man blev äldre. Varför man ska rösta på människor.
Mm.
Så, mm. Mm. Men... brukar jag säga så att det är synd att man har blivit uppvuxen med ett samvete, annars hade jag blivit politiker.
Ja, och det var ju tur att du inte blev det.
Exakt.
Du gör en massa bra saker där ute i världen istället.
Mm, så, ja.
Mm. Ja, nej, men jag är helt ärligt, jag har inte förstått. Alltså så här förrän väldigt igen. Jag har trott på fullaste allvar att min röst gör skillnad. Alltså jag känner mig lite blåst. Så. Ja. Nej, men det är mycket som jag... Alltså så här, poletten ramlar ner allt eftersom. Så. Ja.
Men det är väl lite den tiden vi lever i också nu. Alltså den bilden som är bra. Människor delas nu i två grupper.
Mm.
De som börjar ifrågasätta saker. Och vågar börja göra det. Och förlorar kanske sin sociala... krets sen innan, som fortfarande är i den andra gruppen.
Mm.
Och sen börjar man hitta de som också söker efter frågor och vill förstå varför det ser ut jämt på samma sätt och det aldrig blir bättre.
Mm.
Så att vi är ganska många där ute faktiskt.
Mm.
Så, mm.
Ja, men jag har ju förstått det. Alltså det finns ju jättemånga som faktiskt har... Ja, men du pratade om det här med Sveriges neutralitet.
Mm.
För det var en sak som fick igång mig också i våras. Att, och jag är ju inte klar med det än. Så här, men jag funderade ju jättemycket på hur kommer det sig att Sverige återigen får en sån utmärkande position i världen. Alltså så här, lilla Sverige.
Mm.
Så det, och utan att förstå, och jag kan inte säga att jag liksom förstår allt ännu, så förstod jag ju att det är klart att Sverige är inblandat i någonting. Annars så skulle inte, vi skulle inte, det utmärkte sig så mycket.
Mm. Det är ju bra, när det kommer lite uttalanden i media och så är det bra att läsa det finstiltat. För att det intressanta nu, det senaste som har hänt, är att USA pekar finger på Kina.
Mm.
Och Kina pekar finger på Sverige.
Mm.
Kina, stormakten där, pekar finger på lilla Sverige. Och då vill man ju kanske veta varför.
Mm.
Och ja, 5G-utredningen där och varför kinesiska bolag stoppade, så varför Investor säger till regeringen att inte stoppa då.
Mm.
Huawei och så. Så att det bra att kolla lite grann där vilka som är inblandade.
Mm.
Det var då jag började upptäcka saker och ting. Och varför sitter Ericssons en ledande person i Ericsson även i Alibaba liksom. Så att det är samma människor alltid som kommer upp i samma topppositioner.
Mm.
Det är samma namn, samma släkt. Och det är alltid en person där som är gift med någon i den familjen. Så att man får ihop pusslet lite grann, så börjar man förstå hur det är uppsatt alltihopa. Och varför det aldrig blir bättre.
Mm.
Så. Och med media också. Varför låter media likadant överallt?
Mm.
För att gräva lite grann i det där så hittar jag Red Bee. Kolla upp det. Och så ser man vilka deras kunder är. Och det är ju TV4 och CNN och alla de här. Det är, mm. det är därför media låter likadant. Och det är svenskar som äger Red Bee. Så. Mm. Ja, så det är så intressant. Och så tar jag ju screenshots på alltihopa. För att det försvinner, alltså information försvinner ju också. Så att, har jag en USB på annat håll. Där jag har allting.
Mm.
Så. Ja, för att påminna sig själv. Man behöver inte upp allting i framtiden.
Mm. Du pratade också om alla svenskar som sitter i topppositioner där i Kina.
Mm.
Ja.
Shanghai och så. Så det är bra att börja titta lite grann på.
Mm.
Vi är ett litet land geografiskt, men inte i den globala världen.
Nej. Nej, men det är ju det som jag tänker så att fler kanske, och jag tänker att man behöver inte vara foliehatt eller ens konspirera för att fundera, så hur kommer det sig att Sverige får en sån utmärkande position?
Mm.
Men bara det uttalandet får ju en del att bli upprörd. Men jag tänker så här, men blir ni inte nyfikna? Alltså så här, alla andra länder stänger, men inte Sverige. Och då pratar man om Anders Tegnell, att han har en strategi. Och vem tror att det är han som ligger bakom den strategin? Inte jag i alla fall. Han är ju bara...
Han är ju det bästa som finns i Sverige just nu.
Ja,
han
har gjort
helt rätt och inte
stängt. Han är jättebra, men inte bara så här, det finns ju folk bakom honom också. Så jag säger inte att han inte gjort rätt, det säger jag. Men jag tänker att det finns ju krafter bakom. Det är så jag menar, att det är...
Ja, det finns krafter bakom, definitivt. Men när han sa att CET, jag vill inte uttala det för att det blir genast alarm på alla sociala nätverk, men det här CET som vi lever igenom nu, när han sa att det är inte, alltså CET är inte vanligare än att korsa gatan, då räckte det för mig. Då förstod jag exakt... Alltså hur han tänker.
Mm.
Och han har gjort helt rätt.
Mm.
Alltså han har gjort helt rätt att inte stänga. För att svenskar förstår inte vad lockdown innebär. Lockdown, vi har haft lockdown här nästan ett år.
Mm.
Och Sverige är ett samhälle där folk lever från lön till lön.
Mm.
Italien är inte så.
Det vet jag att jag har pratat om. Så det behöver vi plocka upp sen också.
Italien är inte det. Italienarna har besparingar. De äger ofta sina hem som är betalda och klara. De slutar att betala. Det är familjen först, staten sist.
Mm.
Och så är det ju inte i Sverige.
Nej.
Det är en annan sammanhållning här. Men så är det ju inte i Sverige. Skulle Sverige gå in i lockdown, alltså stänga samhället helt som de har gjort här i Italien.
Mm.
Det betyder att allt är stängt. Och du får inte gå ut ur ditt hem. Du får göra ett ärende per dag. Det är bara en familjemedlem per dag som får gå ut.
Mm.
Och sen ska du hem igen. Och allt är stängt.
Mm.
Det är lockdown. Och då måste du ha besparingar. Du måste ha skyddsnät. Men svenskar har ju inte det. Alltså pengarna är slut efter en månad. Mm. När räkningen är betalda.
Mm.
Så hur ska man klara sig sen?
Mm. Och ändå så ser jag och hör folk som bönar och ber om att Sverige ska stänga. Mm.
Mm. Hur har de tänkt sig?
Ja, men de...
Om inte staten hjälper småföretagarna idag så kommer de inte hjälpa er imorgon. Vi har ju fått helikopterpengar här. Mm. Vi öst pengar på folk. Det har de gjort. Vi får ju bidra både för cykel och semester och dator och köpa en ny telefon. Och då vet ju man, när man förstår banksystemet så vet man ju att ekonomin inte mår bra.
Mm.
För italienska staten har ju inte pengar. Och helt plötsligt har de en massa pengar att passa ut. Så det är när det händer sådana stora grejer och enorm mediepropaganda så lägger man det åt sidan och så börjar man titta vad händer geopolitiskt runt omkring.
Mm.
Då börjar man förstå vad saker och ting handlar om.
Men jag är ju chockad också, och det är ju märkligt att jag liksom, men jag förstod inte som omfattningen av att nyheterna, de nyheter du får är väldigt ofta inte de nyheter vi får. Att man sinsemellan länderna faktiskt undanhåller ganska mycket. Jag trodde att det var liksom ett skämt, fast jag har ju förstått under det här året att det inte är det, som jag själv har tagit del av det och har väldigt mycket kontakt med folk.
Media ser väldigt annorlunda ut.
Mm.
Bara om jag jämför Sverige och Italien. Här får man ju också ta media med en väldigt stor skopa salt, för man får ju skriva vad man vill egentligen.
Mm. Mm.
Och journalister ibland, de kan ju vara egna detektiver och så. Så att man måste kolla upp saker och ting och så. I Sverige så är det väldigt torrt med information.
Mm.
Det är alltid samma sak. Nu kraschar bostadspriserna.
Mm.
Isbjörnarna kommer att dö för isen smälter. Mm. Ryssen kommer att attackera. Det är alltid samma hela tiden. Mm. Det är bara att det kommer olika doser. Och det är samma rullning hela tiden. Men här är media mycket mer, om man säger, vildare. Så att det kommer ut allting. Så att, det är ju nu också under set när de läkare som inte vill ge den här stickan till människor. De har ju blivit av med sina legitimationer.
Mm.
Och de säger rakt ut till media bara att jag kan inte stödja det här korrupta saken, bla bla bla, säger rakt ut. Ja, och sen kommer en annan läkare nästa dag i artikeln och säger nej, men alla måste ta det här nu. Annars så kommer hela nationen att gå illa och så. Så kommer det igen en annan läkare, nej, jag har blivit av med min legitimation, bla bla bla. Alltså det är hela tiden fram och tillbaka, så du måste bestämma själv vad du tror på.
Mm.
Mm. Så det är jätteskönt.
Det låter ju ändå modigt att så här, det finns något mer rakryggat. Att vi är ju så oroliga, vi svenskar. Det ska ju gå väldigt långt innan vi säger ifrån. Och just det här, så här man möts gärna liksom i fikarummet eller i omklädningsrummet. Och det har jag varit med om ganska många gånger själv. Att ingen stöttar mig när jag tar upp någonting. Men i liksom omklädningsrummet så kommer de att klappa på axeln och säga så här, ja, vad modig du var, och jag håller med, men jag vågar inte stötta dig öppet.
Ja. Men det är faktiskt sant, för att jag får ju också, jag skriver ganska friskt förra året om saker och ting. Och då fick jag meddelanden från Sverige faktiskt. Jag håller med dig i det vad du skriver. Jag bara, men skriv det i mitt kommentarsfält, tänkte jag. Men jag har ju bott här så länge så jag har ju glömt bort om man säger det generella svenska tänkesättet. För här i Italien, de skriver i mitt kommentarsfält. Bla bla bla, delar och...
Mm.
Som jag la ut en video svensk video från en annan vinkel, de är EU-direktiven. Ja. Ja. Och de som har delat, det är ju folk som inte ens pratar svenska. De har ju delat den och översatt och lagt på sina sidor. Och det är en som bor i Tyskland och en som bor på Filippinerna och en som bor här i Italien. De har ju delat det och likat och så. Men sen får jag meddelanden från Sverige och USA. Och också. Mm. Ah, it was so great, the thing you posted. Mm. Jag skriver i mitt kommentarsfält.
Men för jag tänker, vi lever i en tid, och nu om någonsin tänker jag att det är viktigt att vara liksom rakryggad och våga börja stå liksom för det du tror på. Mm. Ja, vad är det som är farligt med att våga säga det man tror på? Alltså jag vet ju att det är inom situationstecken farligt, för att vi får ju inte säga, jag menar, ja, de vill inte att vi ska prata sanning.
Nej.
Den är ju subjektiv. Alltså, din och min sanning, jag tror på det jag tror på och du på, ja, sen råkar din och min sanning sammanlänka. Så alltså, jag vill inte säga att allt annat inte är sant, men ja, du förstår vad jag menar.
Alltså sanning ser jag ju människor som verkligen har tagit reda på saker och ting och gjort sin slutsats på att det här vill jag tro på. Mm. Och det är helt okej, men att komma med artiklar från någon skandaltidning och vill ha klick och lösnummer, det vill jag inte lyssna på faktiskt. Mm. Och det har jag sagt till många, att jag vill inte lyssna på det. Mm. Och jag har ju levt den här katastrofen, eller vad de kallar det för nu, två gånger. Först har ju vi börjat här i Italien och sen kom det till Sverige i vintras. Och den mest intressanta skillnaden är att jag känner ingen här som har haft C. Mm. Men i Sverige har ju i princip samtliga haft C. Och sen så började jag titta på de här symptomen också. Mm. De är ju helt olika vad Sverige säger och Italien säger. Och sen har jag skrivit lite grann. Jag har tagit bort de här för att nu har ju C blivit Facebooks lunchlådebox. Jag brukar tysta ner dem så att det blir för mycket. Så jag har tagit bort ganska många som inte kan skriva om något annat än att de hela tiden går omkring med det där, och det är omöjligt. Du kan inte ha det så här länge, du kan inte, dina symptom stämmer inte helst överens. Men jag får inte säga det från Italien som har blivit värst drabbat. Så jag får ju inte säga mina erfarenheter till någon i Sverige, utan den här personen vet.
Ja. Men vi är väldigt osympatiska. Alltså det har jag förstått, att jag tror aldrig att jag fått höra så ofta och så mycket att jag har blivit faktiskt kallad för sionist, rasist, och att jag är väldigt osympatisk, som inte, jag säger inte att inte folk kan bli väldigt sjuka, du kan bli sjuk i allt möjligt. Och jag lovar att jag kan känna empati med det. Men jag har svårt när folk säger så här, nu har vi hela familjen testat oss. Och ingen av oss mår dåligt. Men vi måste vara hemma nu i karantän i 10 dagar. Och så börjar de känna efter, men de är fortfarande inte sjuka. Och då tänker jag, är du inte sjuk så är du inte sjuk. Men bara att säga det, så börjar folk prata om IVA. Och jag säger inte att inte de som är på IVA är sjuka. Men det är som i det här sker det någonting väldigt märkligt. Någonstans så slutar folk att lyssna. Och sen så börjar vi bråka. Så tänker jag, du och jag, vi verkar ju uppenbarligen kunna prata utan att bråka. Och det är det jag tänker, så här, att när jag känner mig trygg i det jag har tagit reda på, Jag känner mig inte särskilt orolig. Och jag upplever att de källor och det jag har, alltså det resonerar, alltså det som resonansen är, det känns sant.
Mm.
Och jag blir inte arg på folk. Men folk är väldigt arg på mig. Ja. Så.
Ja, alltså jag är öppen med att jag inte tror på det här kalaset.
Mm.
Kalabaliken. Det vågar jag säga överallt. Och det är, jag blir väl den första som kommer att bli tvångsomhändertagen om någonting händer. Men jag tror inte alls på det här. Utan så mycket som kunskap som jag har runt omkring mig.
Mm.
Utan att nämna namn och locations, så vet jag.
Mm.
Att det inte är annat än en kraftigare influensa.
Mm.
Och sen är det faktiskt så att det är ingen som har dött utav det. Utan de har haft andra sjukdomar. Och alla här i Italien, de är över 75 år.
Mm.
Som då har gått bort. Och det, om man säger, det är ju redan tid.
Mm.
I den åldern att man börjar ha sina slutfaser i livet och så. Så att alltså, sjukdomar finns. Kroppen måste få vara sjuk.
Mm.
Vi kan inte sticka i oss allt möjligt och vara superfriska hela tiden. Vi måste få vara sjuka.
Mm.
Och sen, vi kommer ju alla att hamna i samma slut. På något sätt, antingen naturligt eller via sjukdom eller bidragande orsaker eller olycka eller någonting. Så att man måste som göra fred med döden, för vi kommer möta den allihopa i alla fall. Och det är det.
Mm.
Det är det enda vi inte kan undvika.
Mm.
Så att, och jag har ju tagit statistik från olika länder och det är ju lägre dödlighet. Och det var det även här.
Mm.
Jag har den första statistiken från italienska statistiska byrån. Men så gick de ju och ändrade den lite grann, som man kan göra här. Så att då blev den något högre. Så. Men jag har den första, så att jag tar alltid screenshots på allting. Så. Men jag läser ju för mig.
Mm.
Så att jag ska kunna göra beslut för mig. Och för min kunskap och så. Sen gör ju alla andra vad de vill. Men jag sätter ju gränser. Folk ska inte vara arga på mig. För att jag har studerat första doktorn. Jag har suttit inne i 2 månader.
Mm.
Och jag hade inte en enda sekund tråkigt. Jag bara djupdök i allting.
Mm.
Och då fick jag ju svaret och beslutade för mig. Och kan svara på saker och ting. Och visa källor och så.
Mm.
Mm. Så att... tack Italien för att ni la in lockdown.
Mm.
Satt dag ut och dag in.
Mm.
Och grävde i allting. Så. Mm.
Kontanter tänker jag på.
Mm. Mm.
Jag vet att det här måste vara 3 år sedan. Kan det, ja, cirkus. 2, 3.
Mm.
När jag verkligen började fundera över det här med Swish. Så tänker jag så här, men här är ju Sverige helt unikt igen.
Jag vet inte hur det fungerar. Så
nej, men jag bara säger, Swish blev ju liksom, det bara pikade. Så. Alla började swisha. Så. Och det gjorde ju att väldigt mycket kontanter försvann. Men jag kommer ihåg att jag fick lite samma känsla. Som så här, okej, varför sticker Sverige ut här nu då? Så här, men Sverige, om jag har förstått det rätt. Så var Sverige först med Swish. Och sen började jag höra då om att vi skulle vara det första kontantlösa samhället. Och då har vi Sverige igen som sticker ut. Och då fattade jag ju inte vad jag vet nu med det här kontantupproret. Och hur allvarligt det är att göra oss kontantlösa.
Mm.
Och hur sårbara vi blir som nation eller som land. Mm.
Här har vi ju lite samma propaganda. Nu har vi ju dragit. Vi har ju ingen regering nu igen.
Mm.
Det är ju klassiker. Och nu har vi en bankir Draghi som styr Italien. Och tanken är ju då att man ska digitalisera Italien. Här är det ju, om man säger, statliga system som man har lagt in. Till exempel under julen så hette det ett statligt cashback-system.
Mm.
Du ska ladda ner en statlig app i din telefon och sen connecta ditt kort med den och din banknummer. Och lyckades du göra av med 15 000 kronor på 3 veckor så ger staten tillbaka 10% på ditt konto. Och det är sant, det gör de. Men sen så tänkte jag så här att jag ska registrera mina bankuppgifter till en italiensk stat och de ska veta allt vad jag gör. Nej tack.
Mm.
Och italienarna har ju tagit det och så, och tagit det för cashback och så, men lycka till och försöka göra Italien till ett kontantfritt samhälle.
Mm.
Det är ett helt annat samhälle här.
Mm.
Det finns mer pengar undangömda i Italien än vad det finns öppet i systemet. Mm. Det är tvärtom.
Mm.
Så att det kommer att ta lång tid.
Mm. Mm. Men vad jag har märkt under det här året är ju, jag har kontakt med folk från Grekland och även här som greker som har flyttat hit. Och som liksom inte från början litade på staten. Mm. Och också med folk från Kroatien och spanjorer och Italien. Och jag märker att de är liksom öppna och vakna på ett helt annat sätt.
Men det har man ju blivit här i Italien också. Jag använder ju bara kontanter. Mm. Allt jag betalar.
Mm.
Det är ju mekanikerna, det är hyran och det är maten. Jag går ju inte ut pengar och så köper jag.
Mm.
Så att det är väldigt, den enda gången jag använder kortet är när jag köper kanske flygbiljetter eller, ja, och när jag går till bankomaten och hämtar ut pengar.
Mm.
Och sen har man ju, har jag ju på ett annat ställe långt bort härifrån, har jag ju underlagt pengar så att jag klarar ju mig ett år, vad som än händer.
Mm.
Och det är ju...
Och då pratar vi kontanter.
Exakt.
Ja. Ja, jag tänker hur många svenskar som har, vi är ju jättemånga som inte ens har liksom någonting hemma. Och så pratar jag inte 500 kronor som ligger i ett skåp utan...
Mm. Jag har ett år. Så att händer det någonting så går jag till mitt lilla ställe där långt borta och hämtar det och lägger det i ryggsäcken och strosar vidare. Så.
Men det är ju också en sak som jag är så nyfiken med dig. För jag vet ju att du är inte så välplanerad. Jag vet vilket ord, jag hittar inte ordet, men du är förberedd.
Mm. Ja,
det är jag. Väl förberedd på att något kan hända. Mm.
Ja, absolut. Jag bor i ett land där man inte ska lita på systemet.
Mm.
Och det har man ju fått lära sig här. Och vilket är en enorm befrielse. Man lär sig att ta hand om sig själv.
Mm.
Man måste tänka själv. Och man måste ha en plan B och gärna plan C.
Mm.
För att systemet finns ju där kanske, om du har tur.
Mm.
Eller om du råkar bo i rätt kommun eller rätt område. Men det vet du ju inte. Det beror på vem som är borgmästare just då. Så att, man lär ju, alltså det är det gammeldagsa tänkandet. Att man har en backup.
Mm.
Och det är en enorm känsla av frihet.
Mm.
Jag vet inte hur jag ska beskriva det.
Mm.
Skulle mitt företag gå i konkurs imorgon? Ja, men då har jag ett år på mig att fixa någonting.
Mm.
Mm. Så att det, ja, det är viktigt då. Det är ingen garanti att staten är där.
Mm.
Nej.
Nej, men, ja, men jag tänker också så här, du bor i ett land som är betydligt varmare än här. Mm. Och nu så händer det ju mycket märkliga saker. Jag tänker så här, årets julklapp till exempel i Sverige var i stormkök. Mm. Så får inte det folk att fundera lite över? Så här, är inte det lite konstigt? Ja, eller inte. Jag vet inte, det fick mig att fundera i alla fall. Mm. Och nu så, elen, de har ju gått ut här också och sagt, alltså det skulle vi inte dammsuga här i söndags då var det. Och sen så var ju nästa grej att det kan bli så kallt här framöver. Så vi ska vara beredda på strömavbrott. Så det, jag får ju en känsla av, med risk då att låta som någon som med hatt, att de har någon form av plan beträffande elen.
Sen kan man ju titta lite grann på vad är det för företag som har etablerat sig i Sverige och slukar enormt mycket el.
Det är ju också en... Mm. De flesta vet ju inte ens om att Amazon har sin energislukande bas utanför Eskilstuna.
Och elen betalas av svenska skattebetalare.
Ja, och det tänker jag så här, men tänk om vi fick veta att det var vi som betalade Amazons el. Ja, mm. Men vi får inte dammsuga.
Mm. Nej.
Och det är inget litet ställe det här utanför Eskilstuna, eller hur?
Nej, det är det inte.
Mm.
Och det är ju inte de enda heller som har etablerat sig, så att... Och varför kommer Amazon, Facebook och varför etablerar sig de här företagen i Sverige? Då säger man så här, ja men det är på grund av att det är kyligare klimat. Ja men det är ju Kanada också. Skottland, ja, Ryssland kan det vara. Som omväxling.
Mm.
Så det är inte bara Sverige som...
Finland. Ja.
Exakt.
Ja.
Varför hopar sig alla där?
Mm.
Jag vet ju varför, men det är kanske bra att titta lite grann på varför. Mm. Så man får en lite bättre bild på saker.
Vad är det för fler företag som har etablerat sig?
Sen byggde de ju det här stora batterifabriken uppe i Skellefteå.
Mm.
Det var ju Google. Amazon.
Google har sitt säte uppe i Skellefteå.
Google skulle väl till Malmö.
Okay.
Eller är de där redan? Det är så mycket som händer nu. Så jag tror de är där redan faktiskt. Och Facebook är ju uppe i Norrland också. Så,
Så Facebooks
center är ju i Sverige.
Ja, men jag har hört det. Men det har inte landat först. Ja. Mm. Bekräftat. Mm. Ja. Mm. Mm.
Så det är ju bra att titta lite grann på sådana saker. Och det är viktigt också att komma ihåg att alltså, det är ju inte svenska folket man kritiserar, utan det är ju systemet.
Mm.
Och det är ju det svenskarna måste börja förstå. Det är ju inte, alltså svenskar som människor är ju fantastiskt underbara.
Men det är ett underbart.
Ja. Ja. Mm. Men det är ju systemet som är kast.
Mm.
Och det är ju det som är problemet. Så... Mm.
Mm.
Ja. Så det är bra när man förstår de bitarna också, så förstår man lite bättre också varför saker och ting är som det. Så.
Mm. Ja, för att vi knutna väldigt hårt till USA, det har jag ju förstått länge. Återigen det här, så utan att förstå, så har jag förstått så att det vi...
Det är egentligen bara att följa telekommunikationen och energinätet och titta i olika länder. Det finns ju inte ett enda kraftverk i världen som inte har en ABB-del.
Mm.
Det är varför sitter en svensk i USAs telekommunikations största företag? Varför sitter en svensk som vd där? Mm. När man börjar titta på de sakerna, varför sitter en svensk som chef för NATO? Varför sitter en svensk i Verizon? Varför sitter svenska så mycket på många olika platser? Mm. Så. Mm. Det är alltid den som är gift med den och den och den. Mm. Så. Och så knyter man ihop säcken.
Mm. Det här är ju bara ett litet sidospår, men det är också något som jag har funderat mycket över. Och faktiskt redan, det är många år sedan, men jag hade någon fäbless för att läsa typ Svensk Damtidning. Och, men jag märkte och förstod att man skrev aldrig någonting illa om svenska kungahuset.
Mm.
Sen så träffade jag lite människor som hade personlig insyn. Och då fick jag ju höra väldigt mycket om vad vi inte får veta genom svensk media. Men fick också veta att man för länge sedan slutit någon form av avtal liksom med svensk journalistkår. Att man aldrig skriver någonting om svenska kungahuset.
Det räcker ju bara att skrapa lite på ytan där, så kan man ju koppla hela kungahuset till Epstein till exempel.
Mm. Man skriver ju det svenska kungahuset utomlands.
Mm. Så att man får en annan bild när man flyttar.
Mm.
Och kommer åt annan information, så får man ju en annan bild. Det tog ju mig bara 20 minuter att koppla ihop Epstein med svenska kungahuset. 20 minuter.
Mm. Han är ju väldigt ihopkopplad med dem, har jag förstått. Mm.
Men det var ju lite i Sverige att man ville slira bort det till engelska kungahuset.
Mm.
Så att, ja, det tog 20 minuter.
Mm.
Det var att titta på familjeläkaren där.
Mm.
Och det, ja, det är klart. Då behöver man inte veta mer om det. Då förstår man.
Mm.
Det ser ut så. Mm. Ja, det är intressant. Jag tycker vi lever jätteintressanta tider nu faktiskt.
Mm.
Allt det som man har bara suttit och väntat på hända. En efter en efter en efter en. Så. Mm. Så att det, även om det är tuffa och mörka tider. Och det kommer ju bli tuffare nu. Säkert en, två, tre, fyra år framåt. Men det är ju, vi får ju skriva historia. Så det få med det.
Mm.
Och när man säger det, folk förstår inte vad man pratar om. Men det kommer sen. Kanske.
Nej, men jag tycker att redan nu så på ganska kort tid så är det stora saker som har hänt.
Mm.
Jag tycker att det händer jättemycket, även om jag tycker att det går sakta också. Så. Men jag kan inte låta bli att släppa det där vi pratade om. Exakt, hur ska vi gå dit? Men feminismen. Jag kan inte låta bli. Jag tänker att vi...
Ja. Jag är glad över att slippa det.
Mm.
För det börjar ju som värst då, när jag växte upp.
Mm.
Och jag tyckte det var jättejobbigt.
Mm.
Man fick ju inte säga någonting om det.
Mm.
Och det har bara blivit värre och värre och värre. Så jag är jätteglad att slippa. Jag kallar det för feministkoman nu.
Mm.
Så att... alltså, män är män, kvinnor är kvinnor.
Mm.
Och vi ska ju samarbeta. Men vi blir bara mer och mer och mer åtskilda.
Mm.
Så kvinnor kan inte vara män och män kan inte vara kvinnor. Det är bara så det.
Mm.
Mm. Och det är biologiskt så.
Mm.
Så varför ska vi kämpa emot någonting som är naturligt?
Mm. Nej, men jag bara, det är så... Det är så otroligt tabu att prata om det här.
I Sverige är det ju tabu att prata
men
om det. Och här är det ju inte det.
Men folk blir förbannade på riktigt och direkt. Och man är så narrow-minded. Och så tänker jag så här, men jag har fött tre barn.
Mm.
Och det händer jättemånga saker i mig bara av att faktiskt bli mamma. Och jag förstod att det är massor med saker som jag som biologisk varelse, alltså jag är ju helt annorlunda formad och fungerande än min man. Och nu råkar jag ha en fantastisk man som har stöttat mig i allt det här. Och börja ifrågasätta massa grejer med systemet där, att vi ska bli intvingade i jämlikhet. Och man pratar om att Sverige är det mest jämlika landet. Och...
Men så... det är ju inte sant.
Nej. Men vad är det för jämlikt att bli tvingad till någonting? Alltså jag tänker att... Ja, nej, jag har väldigt svårt att förstå det, faktiskt.
Alltså vi är ju, alltså biologiskt sett så är vi ju redan jämlika.
Mm.
Vi har ju, alltså vi har ju samma, jag säger den feminismen som jag stöttade, det är den som min mormor och mamma kämpar för.
Mm.
Att vi får rösträtt och har vår egen identitet. Men det hade ju vikingakvinnorna redan innan.
Mm.
Var ju väldigt starka och var krigare och så, men de var ju ändå kvinnor.
Mm.
Det var ju inte att försöka vara en man. Om man tittar på hur vikingarna krigade, så var ju männen på fälten och kvinnorna var ju på hästarna uppe i kullarna och sköt giftiga pilar från hästarna istället. Så att man visste att en kvinna ute på fältet, det var ett slag från en motståndarman, så är ju hon kaputt liksom.
Mm.
Så det var ju strategiskt fantastisk planering.
Mm.
Så vad försöker man göra idag?
Mm.
Alltså det är ju, vi är ju biologiskt jämställda.
Mm.
Alltså, istället för att vara mot varandra så måste vi ju samarbeta.
Mm. Men så tänker jag. Att se allt det fantastiska vi är och sen mötas i det. Ja. Nej, jag funderar väldigt mycket på det de senaste åren. Liksom, vad är det? Att hur kan jag... Alltså så det går så bort för mig när jag hör liksom starka feministiska kvinnor som har flera söner som säger att jag hatar män. Jag hatar alla män.
Men hat är ju inte jämlikt.
Nej, och jag tänker
det blir ju ojämlikt på en gång. Varför ska man hata?
Men hur kan du hata, hur kan du hata män när du ska fostra en son? Alltså det går ju inte ihop. Tänker jag så.
Nej, det där, och sen måste man ju ifrågas, alltså fråga sig lite, vad gör feministen idag?
Mm.
De jobbar ju inte med att stärka lagarna, våld.
Mm.
Ni har ju extremt våld på gatorna mot kvinnor. Det är ju, det behöver man ju inte vara en Einstein och se. Det är ju våldtäkter och idag, alltså det är ju, Sverige är ju väldigt...
Det får man ju inte heller prata om. En riktig feminist vet ju att det är männen som är orsaken. Men det är ju inte så enkelt som att det bara är män, utan vi har ju en annan typ av gängkriminalitet, våldtäkter. Och det här är ju, jag har lite på fötterna för att säga det här.
Tystnad är ju också ett svar.
Nej, men än vad vi hade för 20 år sedan. Det ser inte alls likadant ut. Men det får man inte heller säga. För då är man inte bara antifeminist, då är man rasist också. Ja.
Antikvinna fick jag, blev jag kallad en gång. Mm. Alltså, hur kan jag vara antikvinna när jag är kvinna själv?
Mm.
Frågade jag.
Mm.
Jag fick aldrig svar på det såklart. Men det är ingen som protesterar mot våldet. Det är ingen lobbygrupp som jobbar för att skydda kvinnor bättre. Nu ska ju brottsoffren också bli av med ombud.
Men jag såg.
Ja. Och ingen säger någonting.
Vi borde ju gå ut och protestera. Så man ur huset. Jag har ju varit ute och protesterat. Och vi
som har varit en protest mot våldtäkterna. Och det var faktiskt männen. Var det i Piteå?
Mm.
Många, många, många år sedan. Och jag glömmer aldrig det.
Mm.
Det är den enda, och det var männen
mm.
som gick ut och protesterade mot våldtäkterna. Det var den första sista gången.
Mm.
Men vart är kvinnorna? Mm. Protestera sig ifrån, vi måste ha bättre lagar. Istället hålla på med fjantkvotering. Och,
men då hör jag.
Att vi ska ha något... lika många tavlor gjorda av kvinnor ja, som av män i museumen och jag vet, det har ju varit allt konstigt där, könsneutrala toaletter och sånt, alltså jag vill inte jag vill inte ha könsneutral toalett. Alltså, kvinnornas toaletter är oftast renare. Jag vill gå in på en kvinnotoalett. Jag vill inte ha en könsneutral toalett.
Mm.
Nej, 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 nej.
Mm.
Det är så skönt att bo här. Alltså, jag är ju en extremt stark person. Och väldigt så här, så liksom. Men jag får ju vara kvinna.
Mm.
Män öppnar dörren, bär mina väskor och betala för lunchen och gå här och prova betala lunch för en man. Det är ju direkt.
Men det är också funderat över, varför blir man förbannad för att någon håller upp dörren? Alltså så här, jag får inte ihop det. Jag har alltid tyckt om att få känna mig som kvinna.
Det betyder inte att jag är svagare, utan det är en fin gest från mannen. Mm. Jag är inte så, jag kan ju öppna dörren själv, och så det är inte det det handlar om.
Mm.
Så att det är ju, nej, feminismen i Sverige, den saknar jag inte.
Mm.
Och det är där jag kommer i konflikt direkt.
Mm.
Så det, jag lever i ett patriarkatsamhälle.
Mm.
Jag har inga problem att vara företagare här, mm. säga vad jag tycker, respekterad. Mm. Jag har aldrig haft problem med män.
Mm.
Jag bor i en stad med 500 000 invånare och jag kan gå trygg här mitt på natten själv, även efter ett par glas vin. Jag har aldrig känt mig otrygg.
Mm.
Och vi har inte gatubelysning här som i svenska städer och så.
Men det är ju det många säger som mm. åker till sydligare länder.
Mm.
Så fast de är förbannade liksom på att det inte är jämlikt, så känner sig liksom, många känner sig väldigt trygga. Och det är ju min erfarenhet också. Och det var länge sedan jag kände mig trygg i Sverige. Jag menar, jag var senast ute igår i ett område där jag, liksom, jag brukar aldrig handla där, utan jag kommer ut och det står liksom 5 poliser och det står 4 ordningsvakter och gäng med ungdomar, och det är jävligt obehaglig stämning. Och folk susar runt inne på affären, och det här är ju liksom vardag på många ställen här.
Nej, det enda jag kan komma på en obehaglig sak, det var bara när jag stod i postkön. Men den mannen, han hade ju lite psykiska problem och han skulle prompt prata med mig. Men jag var i konferens i telefon samtidigt, så jag sa vänligt till mannen att jag kan inte prata med dig för jag är i konferens. Han blev så upprörd så att 3 män tog tag i honom och förde honom vidare. Och det hade ingenting. Sånt hände, det är första gången på 13 år, men han var ju sjuk.
Mm.
Han hade ju störningar och så. Då var männen runt omkring och kollade också så att han höll sig borta.
Mm.
Men hade jag stått själv så hade inte jag haft en chans mot den där mannen. Men de andra männen kom emellan och tog bort honom och förklarade, du måste lämna henne för att hon jobbar faktiskt samtidigt som hon står i kö.
Mm.
Så att alltså, vi behöver ju det. Alltså, mm.
Ja. Men där ser du ju också någonting som jag har upplevt utomlands, mm. att folk är inte rädda för att lägga sig i. Liksom. Och,
nej.
Men om jag åker buss i Spanien med mina barn, det är ju, jag känner mig jättetrygg. Och om alla säten är upptagna, det tar liksom 30 sekunder så har jag liksom sitt plats och folk är väldigt måna om mig. Och det är män som kvinnor. Och i Sverige så har jag liksom stått med magen i vädret. Och ibland är det så provocerat så har jag i princip gått liksom och tryckt upp magen. Så. Men folk lyfter ju näsan på mobiltelefonerna.
Mm.
Ja.
Det är så svårt att... det är som 2 olika samhällen.
Mm.
Sverige och... Nu bor jag också i Syditalien.
Mm.
Och det är ju annorlunda från... Milano ser ju annorlunda ut. Det är inte lika tryggt där som det här. Men nej. Feminismen i Sverige, den hoppar över.
Ja.
Jag stödjer det som mamma och mormor kämpade för, men inte dagens. Det, det känns lite grann som att det finns ingenting mer att kämpa för. Så man måste överdriva på någonting. Så att man får ha kvar någon slags utav politisk titel eller någonting.
Mm.
Jag vet inte.
Ja, men vi är ju så lättkränkta i Sverige så att vi kan i princip inte prata om någonting. Alltså så här, det Om man läser Astrid Lindgren eller Tintin, så ja, nej, men det går in liksom och suddas, så man får inte säga det och man får inte säga det, och det är obehagligt. Och jag är liksom för alla människors liksom lika rättighet, och vi ska känna oss trygga, men att någonting är ju fel här i Sverige när vi kan uttrycka oss, vi kan vara, och vi kan vara liksom hen och han och hon, och vi får finnas, och med all rätt tänker jag att människor ska få göra det, men ändå så är vi så otrygga. Och det är en sak till, vi är så ensamma. För jag antar att du inte känner dig så ensam där nere.
Alltså, jag har aldrig känt mig ensam.
Nej.
Alltså, även om jag är själv, så har jag aldrig känt mig ensam.
Mm.
Så att jag har aldrig haft problem med det.
Ja, men,
folk i lagom dos, brukar jag säga.
Jo, men så är jag också. Jag har människor, och jag har också en känsla av... Men nu är jag mer ute efter den här... Att vi är... I Italien kan du, tänker jag, gå ut på stan och...
Ja, här kan jag börja prata med någon på gatan, liksom. Det kan jag ju göra. Ja.
Om det händer så är någon där på 2 sekunder. Liksom.
Ja, absolut. Absolut.
Mm. Det är den sortens, vad ska man säga, omsorg jag tänker på. Som att folk ser en. Folk tar in dig. Även om de inte säger någonting, så har de lagt märke till dig.
Mm. Ja, absolut. Det är ju som här, som mina grannar till exempel och så.
Mm.
Så de har märkt att det reser så mycket, och så sa de bara att det gör ingenting. Du kan resa i lugn och ro, för vi håller koll på ditt hem.
Men så fint!
Ja. Mm. Ja, och så hjälper jag dem med lite elarbete och sånt som pappa har lärt mig. Så att slipper de ringa elgubben.
Mm.
Så det är lite mer sammanhållning så.
Men det är
inte så att vi pratar med varandra hela dagen, varje dag, utan det är mer så här, det är mer sammanhållning.
Mm.
Mm, där. Även om jag bor i en stad med 500 000 invånare, det är en stor stad, så är det ändå så.
Mm. Mm.
Så, ja. Och det känns tryggt.
Mm. Så.
Det var ju som under covid också, här. Så det spelar ingen roll vad som händer. Du vet att vi har en trädgård, så det är bara att du kommer hit sen.
Mm.
Så, ja. Så det är, ja, det känns bra.
Mm.
Ja. Men det är något som man har fått lära sig.
Mm.
Här måste du hälsa på grannen.
Mm.
Mm. Säga hej och presentera dig och så. Och det tycker jag är väldigt viktigt.
Mm.
Nu kom jag faktiskt på att tänka på en händelse i Sverige faktiskt. Min granne var en äldre dam.
Mm.
Och mitt i natten så hörde jag att någon bankade på väggen hela tiden. Tänkte jag bara, nej, nu är den här jobbiga grannen igen som har börjat renovera och stå på nätterna. Men jag vaknade upp i alla fall. Och så ringde jag på hos den här äldre damen.
Mm.
Och så visade det sig att hon hade halkat i badkaret. Mm. Och slagit sig. Hon hade legat där i 10 timmar. Utan att någon hade ringt på dörren. Hon hade bankat i 10 timmar.
Mm.
Ja. Så då kom ju ambulansen. Och då fick jag upp dörren och så. Men där fick jag mig en tankeställare. Hur viktigt det är egentligen. Att ha kontakt i grannskapet. Framförallt. I Sverige så är det väldigt mycket ensamhushåll. Och så också. Mm. Vad som helst ska hända.
Ja, men jag tänker här liksom, bara omsorgen, att man kanske, oj, nu har inte jag sett henne på ett par dagar. Så, mm. Man behöver ju inte.
Jag får titta så att allt är okej.
Mm.
Mm.
För vi är ju inte så starka ensamma, utan vi behöver ju varandra. Även om vi inte behöver bo med varandra, så behöver vi ju andra människor.
Men det är någonting som har ändrats senaste åren, för jag vet ju, när jag växte upp i Sverige var det inte så. Mm. Vi sprang ju mellan dörrarna, grannarna, och dörrarna var öppna och så. Det är ju de senaste decennierna det här har hänt.
Mm.
Och det har gått fort.
Mm.
Mm. Mm. Så tillbaka till det, några steg tillbaka.
Jag tänker att kanske i allt det här så har det växt fram något bra ändå? Jag menar, jag, det känns, i personligen i alla fall, så har jag börjat umgås mycket mer med folk än vad jag har gjort innan. För att det har känts nödvändigt. Så att jag kan ju säga att jag umgås ännu mer med folk än vad jag har faktiskt gjort.
På ett sätt så har ju den här, det märker jag ju själv också lite grann med vissa som jag inte har hört någonting från på flera år.
Mm.
Uppe i Skandinavien. Nu när det är lite att man måste sakta ner.
Mm.
Så vill de gärna att man ska prata, och man pratar väldigt länge.
Mm.
Och det är bra.
Mm.
Mm. Så att man måste ha tid för varann.
Mm.
Och då upptäcker man att man kanske inte behöver så mycket tv och sånt. Det är roligare att ha dialog med riktiga människor.
Mm.
Att få fiction i sig hela tiden som ändå inte är verklighet.
Mm.
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 Så det brukar vara så. Det kommer alltid någonting gott ur katastrof.
Ja. Så jag tänker att det här är ju ett helt perfekt avslut egentligen. Mm. Det är någonting väldigt hoppfullt.
Mm. Mm. Nej, jag är positiv. Det kommer vara kaotiskt nu, men jag är definitivt positiv.
Mm.
Det, mm.
Ja, men vad underbart. Tack Johanna. Tänk att det funkar från Italien.
Mm.
Mm. Ja, jag trycker på stopp här.
Ja.